Lubna El Shanti, hur har natten i Kiev varit?
Högljudd och sömlös, precis som flera andra nätter under den här veckan.
Joakim Paasikivi, är vi inne i en ny fas i kriget nu?
Ja, Ryssland intensifierar ständigt sina angrepp mot ukrainska städer och ja, grannländer nu också.
Fredrik Wahlström, försöker Putin på allvar bli 150 år?
Ja, han har ju alltid varit dålig på att göra en exitplan från vad som helst.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Och vi spelar in det här avsnittet onsdag morgon den 10 september. Och idag ska vi prata om helgens ryska attack mot Kiev. För första gången sedan den fullskaliga invasionens start så blev den ukrainska regeringsbyggnaden måltavla. Och så ska vi bara lite djupare i Vladimir Putins omvittnade försök att bromsa åldrandet. Men först det här.
Russian drones over Poland. Poland's armed forces accuse Russia of an unprecedented violation of its airspace.
Brittiska Sky News om att polsk militär under natten skjutit ner vad som beskrivs som drönare liknande objekt över landets luftrum. Och under några timmar så stängdes luftrummet över flera polska flygplatser och landets militär talar om en kränkning som saknar tidigare motstycke. Och det här kommer samtidigt som Polens grannland Ukraina under natten utsatts för ännu en omfattande rysk drönar- och robotattack. Och här i studion finns Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Polen anklagar ju Ryssland för den här kränkningen. Är det här en medveten handling från rysk sida om det är så?
Det är svårt att se några egentliga alternativ. Alltså det skulle vara då tekniska problem med drönarna. Det skulle vara väldigt konstiga väderfenomen eller dålig programmering. Alltså det, men nu talas det om 7 eller 8, så dåliga är inte ens ryssarna.
Och här finns också Fredrik Wahlström, radions Rysslands korrespondent. Varför skulle Ryssland attackera ett NATO-land som Polen är på det här sättet? Samtidigt så försöker man ju hålla sig vän med USA just nu.
Fast Ryssland har ju alltid haft en förmåga att testa gränser, sticka lite med nålar eller gå in med stora släggan för att se, håller det här, funkar det här, vad får vi för reaktion, vad finns det för motstånd på vägen, och det här skulle ju kunna ses som ännu ett sånt tillfälle.
Lubna El Shanti, radions Ukraina-korrespondent, du är med oss från Kiev. Hur märktes nattens attacker där du är?
Ja, det är svårt att inte märka dem i och med att det hörs väldigt kraftfullt även här i centrum där jag bor. Framförallt så vaknade det ukrainska luftförsvaret som arbetade och sköt ner ryska drönare, och det är uppemot över 400 drönare som Ryssland har riktat mot flera ukrainska städer, Kiev bland annat, men också mot Chmelnytskyj som ligger i västra Ukraina, där man har gett sig på en syfabrik, en klädfabrik som står i lågor och där flera personer har dödats i den attacken. Så ja, och det här följer ju flera nätter där Ryssland har ju riktat attacker mot flera ukrainska städer. Så det har varit många sömlösa nätter för ukrainare.
Och vad säger man i Ukraina om det som har hänt över Polens luftrum? Har det kommit några kommentarer?
Ja, men det här ser man ju absolut som en eskalering. Ukrainas utrikesminister kallar just det för en eskalering. Och man förväntar sig ett svar från Polen men också från NATO-länderna.
Och den senaste tiden har ju Rysslands attacker mot Ukraina och mot huvudstaden Kiev blivit allt mer intensiva.
First to Ukraine, where the capital in Kiev has been rocked by explosions after a series of Russian missile and drone attacks. Several high-rise buildings are on fire. Ukraine's prime minister says for the first time during the war, the country's main government building has been damaged.
Brittiska BBC om den massiva ryska attacken mot Ukraina natten till söndag. Det uppges vara den mest omfattande hittills, med över 800 drönare, 13 robotar. Och i centrala Kiev så fattade flera byggnader eld, och däribland alltså regeringsbyggnaden. 4 människor dödades, bland dem en kvinna och hennes 3 månader gamla bebis. Lubna El Shanti, du var ju där när det här hände. Hur var den morgonen i Kiev?
Nej, men den var väldigt orolig och nervös och sömlös återigen. Och det är sällan man ser helikoptrar i luften i Ukraina, i och med att luftrummet är stängt och man är rädd för ryska drönare. Men den här gången så var det flera helikoptrar som hovrade över Kiev för att släcka bränder på flera håll, bland annat regeringsbyggnader men också flera bostadskvarter som hade skadats svårt av de här ryska attackerna. Och ja, det är fortfarande väldigt oroligt, speciellt nu med tanke på nattens attacker.
Kievborna är ju luttrade, men den senaste tiden så har de ryska attackerna också mot huvudstaden blivit mer intensiva. Hur påverkar det människors beteende, skulle du säga?
Nej, men det är dubbelt, för att å ena sidan så har man vant sig vid ryska attacker, å andra sidan så gör man aldrig det fullt ut. Och när jag besökte det här bostadskvarteret som har ett hål i en av nyvåningshusen som där en kvinna och hennes spädbarn låg och sov, där är ju folk uppgivna, rädda och vill inget annat än att det här ska sluta. Och där bor ju också barn, ungdomar. Det här är ett helt vanligt bostadskvarter och det här visar ju på många sätt, återigen, gång på gång, att man inte är säker någonstans. Samtidigt, i den här oron så försöker folk leva ett vanligt liv. Folk återvänder till Ukraina från utlandet. Folk går till jobbet, folk går till skolan. Så i det här kaoset, i den här oron, så är det många också som försöker leva så vanligt som det bara går.
Under sommaren så har flera gånger slagits nya rekord i antalet drönare, robotar som skickas mot Ukraina vid ett och samma tillfälle. Vad säger det här om den ryska kapaciteten? Alltså det verkar ju finnas gott om krigsmaterial, Joakim Paasikivi.
Ja, drönarna och till del robotarna är förhållandevis enkla att tillverka. Och här läcker det ju in, eller exporteras från Kina, nödvändig halvledare, kretsar, det som man behöver för att bygga dem. Och här satsar Ryssland väldigt mycket på att öka sin kapacitet att bygga drönare, just därför att man kan. Det är ett relativt billigt sätt att förstöra infrastruktur och försöka knäcka ukrainarna. Det går ju inte jättebra vid fronten, även om ryssarna säger det. Men här finns det en metod där man tror att man kan nå effekt. Och dessutom så ingår det som en del i informationskriget mot väst. Det vill säga, vi håller på, det går inte att knäcka det mäktiga Ryssland. Vi kan öka vår industriella förmåga. Så att det jag tror vi kommer att se mer av det här.
Och det här att man attackerar regeringsbyggnaden i Kiev, vad signalerar det här från rysk sida, Fredrik?
Jo, men det är ju otroligt allvarlig signal från ryskt håll. Jag menar, den här, vad kanske det var, kvadratkilometern i centrala Kiev där Marinskiparken är parlamentet som ligger bredvid den här regeringsbyggnaden. En liten bit in i kvarteren ligger presidentresidenset. Vi har centralbanken, ukrainska centralbanken, i samma kvarter. Det här är ju en otroligt viktig plats. Förmodligen den kanske bäst bevakade av det ukrainska luftförsvaret i hela landet. Och ändå tar sig den här roboten igenom. Och jag tänker på när Zelensky, innan han blev president och var skådespelare och gjorde en tv-serie om en låtsas president, då ser man i vignetten så ser man en panorering över den här regeringsbyggnaden när presidenten då, låtsas presidenten Zelensky, cyklar till jobbet. Så att den har ju en väldigt symbolisk betydelse för Ukraina också.
Vad har man sagt från officiellt ryskt håll om det här?
Det är gamla vanliga, kan man säga. Alltså, vi attackerar inga sådana mål av civil eller politisk natur. Det är bara logistik, vapenfabriker, militära mål och allt det här som påstås att vi i Ryssland skulle skjuta på regeringsbyggnader eller bostadshus är bara propaganda. Det är den ryska versionen.
Samtidigt så kan nog många undra, varför har man inte gjort det här tidigare?
Men det är ju möjligt att man har gjort det tidigare. Det är bara det att det har ju varit en extremt bra täckning av Kiev. Och ett tag så såg det ut som att det var nästan omöjligt att ta sig igenom. Men det var ju när man skickade kanske 100 drönare. Inte när landet utsattes för över 800 drönare.
Och attacken har ju fördömts av europeiska ledare. Och på en fråga från journalister så säger USAs president Donald Trump att fler amerikanska sanktioner kan komma, men utan att ge några vidare detaljer. Hur orolig blir Putin när han hör det där, Joakim Paasikivi?
Officiellt inte alls. Från rysk sida så hävdar man ju närmast att sanktionerna har stärkt den ryska ekonomin. Men i realiteten så tror jag att man är väldigt orolig på rysk sida för det stora sanktionspaket som ligger på senatens bord som Trump har bromsat. Därför den ryska ekonomin är i dålig form. Och de, inte minst de ukrainska insatserna mot raffinaderier med egna robotar och drönare skapar problem, bensinbrist och annat som påverkar både krigföringsförmågan och civila möjligheter att tanka bilen. Så att det blir effekter på bredden, och om man dessutom då lyckas pressa ner oljepriserna så att det blir mindre intäkter till Ryssland och sanktioner mot tredje land som handlar med Ryssland, då kan man få en ganska avsevärd effekt på rysk ekonomi.
Samtidigt under sommaren så har ju det diplomatiskt sett ganska lyckosamt ut för Vladimir Putin. Först mötet i Alaska där Trump släppte in honom i värmen och verkar inte vara särskilt kritisk mot Ryssland. Och sen toppmötet i Kina i förra veckan där Putin kunde visa upp en enad front mot väst. Hur stärkt känner sig Putin just nu om han gör det, Fredrik?
Han känner sig så väldigt starkt på kort sikt i alla fall. Vi får se hur länge det här varar. Men det här Alaska-mötet ser ju just nu ut som att vara en riktig riktningsförändring i hela det internationella spelet. Så som Putin kunde komma till Peking, inte som en isolerad utstött ledare för ett land i krig, utan som någon som kan åka runt till olika världsledare och skaka hand på röda mattor efter att ha varit i Alaska och träffat Trump.
Уважаемые товарищи, сегодня мы подведем итоги боевых действий за весенне-летний период и уточним задачи на дальнейшую перспективу.
Här hör vi Rysslands generalstabschef Valerij Gerasimov från slutet av augusti när han ger sin redogörelse för läget i kriget. Gerasimov ser som vanligt ganska surmulen ut, men det han säger i alla fall att allt går jättebra. Att ryska styrkor sedan i mars i år tagit kontroll över 3500 kvadratkilometer ukrainsk mark och att man fortsätter i full styrka längs praktiskt taget hela frontlinjen. Joakim Paasikivi, stämmer den här bilden av rysk framgång vid fronten som Gerasimov ger här?
Ja, att Ryssland har gått något framåt stämmer, men att kalla det framgång, då blir det lite mer diskussion, så tillvida att det har ju varit extremt stora förluster för att ta väldigt lite. Och de här 3500 kvadratkilometrarna, som siffra låter det mycket. I verkligheten på marken så är det någonstans antingen Östhammars kommun eller Västerviks kommun. De är lite större eller lite mindre än 3500. Och det har man då tagit på flera månader med tiotusentals förluster av egna soldater. Och ingen av det här har haft en operativ betydelse. Det vill säga att det har inte lett till en förändring i någon väsentlig grad av frontläget. Man har inte kunnat kapa ukrainska försvarslinjer eller göra något särskilt.
Lubna Elshant i Kiev, hur är bilden där av läget vid fronten just nu?
Ja, den bilden man vill förmedla är att den ryska sommaroffensiven inte har gått så bra som Ryssland hade hoppats på. Samtidigt så vet vi att läget är väldigt pressat. Jag har pratat med flera soldater som berättar att de lider fortfarande stor brist på vapen och ammunition, men också att det är väldigt stora ekonomiska problem i försvarsministeriet. Bland annat så har många inte fått ut sina löner, soldater som under flera månader inte har fått betalt. Så det finns problem på både marken men också internt. Samtidigt så menar ju flera bedömare och experter att det är trots det här läget ändå stabilt.
Joakim Paasikivi, vad säger du?
Ja, och den ryska framstöten som man gjorde mot Dobropilja, som vi var väldigt oroliga över, kanske framförallt utanför Ukraina. Där lyckades Ukraina både skära av och inringa en del av de här ryska soldaterna. Så att det går framåt och tillbaka för båda sidor. Ukraina säger sig att befria tre byar, men det är liksom, det är tre byar på 100 mil front.
Hur skulle du i stort beskriva den fas som kriget är inne i just nu?
Ja, det är en fortsättning av utnätningskriget på marken. Och det är den egentligen tekniska utvecklingen som är mest intressant. Det är drönare. Det gör att det blir väldigt svårt att kraftsamla så att man skulle kunna samla stora styrkor till ett område och få något genombrott. Och det gör ju också att kommer det något motmedel, alltså skulle man hitta på ett partikelstrålevapen eller en laser som fungerar, ja då skulle man förändra det här. Men än så länge så är det fler drönare och stillastående. Och en ökad strategisk flyginsats, alltså med drönare, robotar från båda sidor. Ukraina utvecklar eget, intensifierar det. Och Ryssland har nyss presenterat en sjödrönare, båtdrönare med fiberkabel. Så att ja, teknikutvecklingen går framåt, men situationen förändras inte i kortsiktigt i alla fall.
Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har de senaste dagarna vädjat om mer stöd från EU, USA och också G20-gruppen, alltså världens rikaste länder. Varför förmår omvärlden inte förse Ukraina med det stöd som landet behöver, Fredrik?
Alltså Putin har ju ett stort övertag på det vi brukar kalla västvärlden, och det är ju att landet är en diktatur. Putin kan liksom bestämma att vi skickar in hundratusentals soldater som kan dö på slagfältet. Vi lägger om hela industriproduktionen till att göra den till militär produktion. Och det finns ingen mekanism, inga demokratiska val, inga fria medier eller något sånt som kan sätta hinder i vägen. För ledare i Europa till exempel så är ju inte det en möjlighet. Man måste hela tiden presentera ett alternativ som är hållbart för de egna befolkningarna. Och det gör att man hamnar på efterkälken när Ryssland gått in för den här extremt destruktiva linjen att försöka krossa Ukraina stad för stad, by för by.
Och det sägs ju ganska ofta att så länge som Vladimir Putin är vid liv, eller i alla fall vid makten, så kommer det här kriget pågå. Och den stora snackisen den gångna veckan, inte minst i ryska exilmedier, har handlat om hur Putin verkar planera för evigt liv. På väg till den stora militärparaden som hölls i Peking för en vecka sedan så glömdes mikrofonerna på när Putin och Kinas ledare Xi Jinping diskuterade åldrande. Först hörs en tolk översätta hur Xi beskriver 70-årsåldern av idag som rena ungdomen. Och därefter säger Putin tolka till mandarin att med hjälp av bioteknik så kan mänskliga organ transplanteras upprepade gånger så att människor till och med kan bli odödliga. Ja, eller i alla fall 150 år resonerar sen Xi. Och tilläggas kan då att Vladimir Putin snart fyller 73 år, Xi Jinping är ett år yngre. Men det här med Vladimir Putins besatthet vid att hålla sig ung, det är ju ingenting nytt, eller hur Fredrik?
Nej, och det senaste draget är väl det som kom förra året när Ryssland lanserade en ny bioteknisk revolution som skulle inrikta sig på just att få befolkningen att hålla sig friskare och leva längre. Och det är ju ganska typiskt att man istället för att skapa ett samhälle som på lång sikt klarar det här så vill man ha en snabb lösning och en teknik. Det går tillbaka lite grann till den sovjetiska idén om att man kan, om floden flyter åt fel håll så kan man vända floden, och om djuren inte producerar tillräckligt så kan man göra genetiska manipulationer. Inget av det där kanske funkade, men det sitter djupt hos Putin tror jag.
Och två personer som är involverade i det här är Vladimir Putins gamle vän Mikhail Kavaltchuk som är bror till bankiren och mediemogulen Yuri Kavaltchuk, men också Putins äldsta dotter Maria Varantsova som är involverad i de här försöken att förlänga livet på Putin och andra i hans närhet. Vad säger det här om Vladimir Putin?
Ja, men det är ju någonting intressant med att Putin ju aldrig riktigt har kommit på ett sätt att sluta vara president. Alltså han skriver om konstitutionen, han förlänger mandatperioder och skapar liksom förutsättningar för att han själv ska sitta kvar i all evighet. Men det finns ingen liksom exit-strategi där man ser att makten kan föras över till någon annan. Och då blir det lättare nästan för Putin att tänka sig att ja, men om jag kan leva 150 år till, det är lättare för honom än att tänka sig vem kan efterträda mig när jag slutar.
Samtidigt så dör ju tusentals unga ryska soldater i kriget varje vecka. Så hur landar Putins tal om evigt liv bland vanliga ryssar, Fredrik?
Jag tror att det finns två reaktioner. Det finns ju en del av befolkningen som ju känner sig besvikna över Putin-åren och tycker att det har stulit en stor del av deras liv från dem, att de hade velat ha ett annat Ryssland. Och de är förstås förfärade över tanken på att de skulle behöva ha 75 år till med Putin. Men sen finns det ju en kanske ännu större del möjligen, alltså tiotals miljoner människor som har ju köpt den här idén från Kreml som man har pumpat ut i årtionden att Ryssland är Putin. Och vad händer när Putin försvinner? Försvinner då Ryssland? Så för dem är det ju en skräckinjagande tanke att Putin skulle dö. Och en slags tröst då förmodligen att han skulle kunna leva en 70-80 år till.
Hur har det här klippet där Putin pratar om evigt liv tagits emot i Ukraina, Lubnal Shanti?
Ja, med väldigt mycket raljerande ton, att det uppfattas nästan som en grotesk paradox att medan landet här i Ukraina så kämpar man för sin överlevnad. Människor dör, städer bombas och här drömmer Kremls ledare om odödlighet. Så det har gjorts väldigt många ironiska klipp och olika memes i sociala medier som belyser just det, att det är en grotesk paradox.
Men om Putin istället dör då, eller i alla fall försvinner från makten, tar kriget slut då, Joakim Paasikivi?
Det beror på vilka som kommer istället. Alltså det gör ju att det finns en lucka för att skylla på Putin och dra ur. Men att Rysslands imperialistiska ambitioner skulle försvinna, det håller jag för osannolikt.
Fredrik?
Jag tror också att det kommer att vara en möjlighet för både omvärlden och för Ryssland självt att dra sig ur och säga att ja, det fanns en tidigare ledare som gjorde så här, men vi tänker annorlunda. Men den långsiktiga imperialistiska idén om att Ryssland ska expandera och Ukraina borde inte finnas, den sitter ju väldigt djupt.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du sett?
Ja, det är ett möte som har fastnat under den här veckan för min del, där jag i början av den fullskaliga invasionen intervjuade två äldre föräldrar till en ukrainsk journalist som hade försvunnit, som hade helt enkelt tagits från sin by av ryska soldater som ockuperade den byn strax utanför Kiev. Och idag, 3,5 år senare, så har han släppts och kommit tillbaka till sitt hem. Och det var ett väldigt känslosamt ögonblick att få se hans föräldrar som har saknat och väntat på honom i över 3,5 år få återse sin son.
Joakim Paasikivi, din spaning?
Ja, det blir ju då konsekvensen av Gerasimovs 70-årsdag. Får han sitta kvar? För det betyder ju i så fall att Putin fortsatt premierar lojalitet framför kompetens. Det finns kompetenta officerare som skulle kunna ersätta om Sorovikin och andra. Så det är spännande.
Fredrik Wahlström, vad har du sett?
Ja, det är ju ett nytt kapitel i den sorgliga historien om den unge amerikanske soldaten Michael Gloss. Alltså han var inte soldat, men han tog värvning i ryska armén och hamnade i Ukraina, dog förra våren, alltså 2024, vid frontlinjen och har blivit ett propagandanamn i den ryska berättelsen. Och nu har en skola i Donetsk i östra Ukraina, alltså ockuperade staden som jag har varit ockuperad i 11 år. Där har man döpt skolan till Michael Gloss plus en rysk soldats namn. Och han är ju då son till en CIA-mellanchef, och det här är ju liksom en stor propagandavinst för Ryssland att ett barn till en CIA-anställd plus hans pappa är krigsveteran i Irakkriget har stridit för Ryssland och dödats och nu blivit till martyr, så vi får väl se honom oftare och oftare nu tyvärr.
Och det var allt för idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Producent Lena Bejerot. Jag heter Johanna Milén.